Nu ska vi ägna oss åt ett ämne som tyvärr är ständigt aktuellt, nämligen våld mot kvinnor i nära relationer.
Natten mot den 4 juni så misshandlades ekonomiassistenten Lotta till döds av sin dåvarande pojkvän.
Söndagen den 14 maj skulle 19-åriga Tova Moberg delta i en simtävling, men dök aldrig upp. Över ett dygn senare hittades hon död i en sjö söder om Hudiksvall.
Women built these movements, and these are movements that are affecting in a positive way everybody. Not just women and girls, but also men and boys.
Jag har nog läst handlingar med åtminstone 1000 mord. Men det här är en av de värsta då, i någon slags sån mening som jag har tittat på.
One in three women experience violence at the hands of their husband or partner. That's over 800 million women worldwide.
Morgon i helgen så släpptes ju den tidigare polischefen Göran Lindberg villkorligt efter att ha avtjänat 2/3 av sitt straff som var på 6 år.
Han dömdes bland annat för misshandel och grov våldtäkt. 28.
Klockan 18.23 skickar Lisa Holm ett sms till sina föräldrar i Skövde där hon säger att hon precis ska åka hem. En knapp timmes resa. Det här smset ska senare visa sig vara det sista livstecknet från henne.
Du lyssnar på Ångestpoddens serie Vi måste prata om kvinnohat. Och idag pratar vi om psykisk misshandel. Tåget stannade till för att släppa av och på folk, och det var då min blick fastnade på en kvinna som stack ut från mängden. Hon tittade sig omkring, och när våra ögon för en sekund möttes konstaterade jag att hon såg annorlunda ut. Det var svårt att sätta en ålder på henne. Hon var sliten och den insjunkna munnen vittnade om att det fattades några tänder. En missbrukare. Jag vände sakta bort blicken, men plötsligt slogs jag av tanken att vi faktiskt var ganska lika. Förmodligen gick hon på tunga droger och tvingades leva för de underbara kickar hon fick när heroinet letat sig genom sprutan och in i den sönderspruckna venen. Inte helt olikt mitt liv. När du var snäll och kärleksfull genomsyrades hela mitt system av ett obeskrivligt lyckorus och jag blev hög. Men för vare sig mig eller kvinnan varade ruset för evigt. När du en stund senare blev arg, sur eller rent elak var det inte lika mysigt längre och jag tvingades lämna kärleksruset. Men jag stod ut. För jag visste att snart skulle det bli så där skönt och mysigt igen. Och när det gjorde det kändes det som att lyckan och ruset skulle vara för evigt.
Utdrag ur Helvetet jag kallade kärlek av Lena Bivner. Och hej allihopa och välkomna till avsnitt 250 av Ångestpodden och del 2 av vår serie om mäns våld mot kvinnor.
Ja, vi måste prata om kvinnohat.
Yes, och idag ska vi ju ha med oss just Lena Bivner.
Ja, och först Sofie vill jag verkligen, verkligen, verkligen tacka för all respons vi fått efter att vi släppte del 1 förra veckan.
Mm.
Wow.
Ja, stort tack. Fortsätt sprida den här serien för den är fortfarande så himla viktig. Mm. Alltså man kan känna ibland att så här, åh gud, men vi pratade ju så mycket om allt det här under MeToo, men alltså vi kan inte prata för mycket om kvinnohat.
Nej,
det pågår ju ständigt fortfarande.
Ja, men du, en annan grej som jag liksom vill att vi ska ge en liten shout out till.
Yes.
Det var ju faktiskt att det är inte vi som kom på att vi måste prata om kvinnohat.
Nej.
Vi fick ju hjälp av våra älskade lyssnare, alltså ni.
Mm.
Och den här veckan så vill vi tacka Louise N-I-R-U. Louise Niro, tror jag man säger.
Mm.
För det var ju hon som kom på namnet.
Yes, tack så jättemycket Louise. Kung är du.
Ja, men du?
Mm.
Vi har ju ett betalt samarbete tillsammans med Systembolaget.
Yes, och det har ju vi för att vi tycker det är så viktigt att prata om kopplingen mellan alkohol och ångest och psykisk ohälsa. Och nu ska vi ju diskutera någonting som, alltså när vi tog upp det här med Systembolaget som vi har träffat flera gånger nu under det här halvåret, så slog det mig att det här är liksom någonting som verkligen berör mig. För att vi ska prata om kopplingen mellan alkohol och att ragga.
Nej, men du...
Att närma sig någon.
Ja, för då kan ju verkligen alkohol vara ett slags smörjmedel.
Alltså, kan vara... Ja, det är det i mitt liv.
Men du, något som var väldigt intressant, det var att i våras så gjorde IQ en SIFO-undersökning bland unga vuxna i åldern 18-25 år.
Mm.
Och den här undersökningen visar att det är vanligt bland unga att någon som har raggat på dem har varit för berusad.
Mm. För det är väl lite det som liksom är problemet. Att man tänker så här, jag själv, om jag bara tänker på hur jag är, tänker ju alltid... Jag sa ju det precis innan vi satte på mickarna här, att jag skulle aldrig kunna ragga på någon utan alkohol i kroppen. Nej. Jag vet inte hur man gör, alltså jag kan inte ragga, jag är en usel raggare.
Ja, men precis, hur beter jag mig?
Ja.
Och jag kan ju också ha känt att så här, jag har ju haft så liksom mycket ångest ibland dagen efter typ en utekväll.
Precis.
Där jag har pratat med någon som så här, kanske inte har varit intresserad av mig, men ändå har jag lagt så mycket tid på att typ så här prata sönder den här stackaren.
Ja, så här har det ju varit att så här, innan kanske helgen har kommit och man vet att man ska på samma fest som en person som man är lite intresserad av, så går man och taggar hela veckan, tänker i helgen ska jag våga, och så dricker man och dricker kanske lite för mycket, för man går från att vara den här skärmiga personen som man ju är utan alkohol till att bli den här gränslösa personen som inte alls kan läsa av signaler, och det ger ju en så mycket ångest. Då har man typ tappat hela ragget för att man har druckit för mycket istället.
Ja, alltså då går man liksom från skärmig till ganska skärmlös.
Ja.
Och alltså så här, det sker missuppfattningar. Det kan bli så fel.
Mm. Jag tycker det är så hemskt också att man har den inställningen till sig själv, att så här, nej men jag kan inte utan alkohol. Alltså varför skulle jag inte kunna det? Men jag har nog aldrig vågat försöka, för att i de situationerna som jag har sett där jag kan ragga är väl typ när jag är ute eller när jag går på dejt.
Mm.
Och då är alltid alkohol så himla... Det bara involveras utan att man typ tänker på det, för det är så himla normaliserat.
Och då är man igång med liksom fylleragget.
Yes.
Så viktigt att tänka på att så här, jag vill ju att det ska bli som jag har tänkt.
Mm. Och kanske testa och ragga lite utan alkohol.
Verkligen.
Mm. Vi är denna vecka sponsrade av Ako!
Yay! Och Ako har ju initiativet Min hud ska inte stoppa mig.
Som är ett helt otroligt initiativ som faktiskt bara på de här veckorna som det har rullat har hjälpt mig så otroligt mycket i min liksom kamp mot att bli vän med min hud.
Men du, alltså jag är så stolt, Sofie, över att vi har fått vara en del av det här initiativet.
Ja,
vilken ära!
Ja, men tänk att vi har ett hudvårdsmärke som vill lyfta på locket och prata om liksom, ja men akne, eksem, rosacea, du vet. Alltså det är liksom, nej men jag älskar det.
Ja, och jag är inte förvånad att det är Ako. Alltså Jag menar, Ako är ju anrika.
Japp, alltid i badrumsskåpet, så är det.
Nej, men det är verkligen så. Men jag har 10 000 kronors frågan till dig, kan man kanske säga.
Mm.
Vad behöver vi göra för att förändra skönhetsidealet?
Alltså det, ja, som sagt, det är ju en 10 000 kronors fråga, och det känns som att det finns många svar som kanske känns ganska liksom luddiga och inte så konkreta. Men på något sätt så tror jag att vi är ju, i och med bland annat den här kampanjen, så är vi ju i den förändringen nu, skulle jag ändå vilja hoppfullt säga. Mm-hmm. Att prata om det här, att försöka att liksom inte bara så ha liksom perfektionism i varenda flöde, att liksom inte redigera bort några skavanker, att liksom, ja men där tror jag vi har en början.
Men jag tänkte också det, att så här, bara att prata om hudproblem är ju verkligen en början, för det har jag saknat väldigt, väldigt länge, om man säger
tack.
Så. Ja. Alltså jag menar, det finns så mycket reklam för smink, makeup, hudvård, men aldrig visas det då ansikten där det är en hud som har finnar, är jättetorr, har rosacea eller eksem, att det liksom inte är en naturlig del när man gör reklam.
Mm.
Det tycker jag är katastrof. Men jag tänker mig så här, allt handlar ju liksom om ansvar, och kanske framförallt från företag? Liksom, hur vill man bli ihågkommen? Vad vill man liksom sända ut för signaler? Vill man sätta det här skeva idealet och de här snäva ramarna för hur framförallt kvinnor ska vara? Det är inte rättvist.
Nej, och jag tänker också så här, alltså, det har jag ju märkt själv när jag har perioder när jag liksom har liksom mycket finnar, för det är det jag har haft problem med eller har problem med, då blir det ofta med att, du vet, man snör in på det här och googlar runt på bilder och man ska hitta nya produkter och testa och använda, och man märker ju när man gör det att vi är så många som lider i det tysta. Ja, och det är som befrielse när man inser, så här, alltså, du vet, när man vågar leta på att, alltså, jag är inte ensam i det här, men ett sånt här initiativ då, som min hud ska inte stoppa mig, det gör ju att det blir så mycket enklare att hitta den gemenskapen. Ja, och det är så sjukt viktigt.
Tack Ako för att ni är med och förändrar idealen. Som du sa, Sofie, så gästas vi ju idag av Lena Bimner.
Ja, och hon har bland annat skrivit boken Helvetet jag kallade kärlek.
Och hon har också skrivit en ganska nysläppt bok som släpptes nu 2019 som heter En halv man.
Yes, men den boken som vi kommer att prata om idag, som ju liksom hela intervjun egentligen är baserad på, är ju boken Helvetet jag kallade kärlek, som blir en ögonöppnare. Jag kände själv när jag läste den att shit vad jag själv har haft fördomar kring just så här, alltså man tänker liksom att, men alla kvinnor kan inte hamna i en sån relation där man tillåter sig själv att bli psykiskt misshandlad, för man lämnar ju, alltså varför lämnar man inte, hur kan man vara så dum, har ju jag tänkt också, att så här, ja, men en kvinna med mycket pondus och liksom som aldrig skulle tillåta sig själv att bli trampad på, skulle aldrig hamna i den situationen, vilket ju såklart är helt fel.
Ja.
Men jag har själv tänkt den tanken.
Alltså vem som helst kan hamna där.
Ja.
Men det jag också slogs av när jag läste Helvetet jag kallade kärlek.
Mm.
Alltså det är ju den här, alltså vad ska man säga, du vet den här liksom jakten på att bara få återfinna kärleken.
Som man får i början.
Ja, alltså att få återfinna den kärleken bortom det här liksom psykiska våldet.
Mm.
Och hur det blir som en drog, precis som utdraget vi läste i början.
Ja.
Men alltså, Lenas berättelse lämnar ingen oberörd.
Absolut inte.
Jag är mega stolt över att vi får dela den här i Ångestpodden.
Ja.
Så vi rullar intervjun med Lena Bimner om psykisk misshandel.
Hej Lena och hjärtligt välkommen till Ångestpodden.
Tack.
Det är jättekul att du är här.
Tack.
Och vi har ju, det kommer vi ju prata om, men vi har ju läst din bok. Men vi ska ändå börja med att berätta för lyssnarna, vem är du?
Jag heter Lena och jag har två barn. Jag är en högst normal person, tror jag, som skilde mig för drygt 10 år sedan. Jobbar som presschef. Jag vet inte om det här är intro till, för att det, alltså, jag är en normal person, men ändå har jag råkat ut för det här som vi ska prata om.
Mm.
Så att jag är en så pass vanlig person så att jag, innan jag råkade ut för det, nästan hade kunnat sätta pengar på att jag aldrig skulle råka ut för det här.
Mm.
Så vanlig är jag.
Mm. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ett tillstånd som smärtar själen så pass mycket så att det är nästan outhärdligt att leva.
Idag så ska vi ju prata om psykisk misshandel. Och när våra lyssnare hör det här så är vi mitt uppe i serien om mäns våld mot kvinnor. Och du har ju själv levt i en relation som just har liksom präglats av psykisk misshandel. Vilket du också har skrivit i din bok som jag nämnde i början, Helvetet jag kallade kärlek. Men vi tänkte så här att vi ville liksom gå tillbaka till innan du hamnade i den här relationen. För precis som du sa att så här, du är en så normal människa så du tänkte att du aldrig skulle kunna hamna i en sån här relation. Hur såg ditt liv ut, alltså om vi tänker några år innan du träffade Peter, som mannen det kommer handla om idag kallas?
Jag levde i, jag jobbade, jag hade två barn som då var 6 och 8. Jag gick till jobbet varje dag, stängde dörren om en stor fin villa i Bromma. Och jag hade en man som jobbade ganska mycket och det var väldigt, väldigt sådär normalt. Det fanns liksom ingenting som stack ut. Det var väl att jag började känna kanske att det var lite kärlekslöst och ska det alltid vara så här?
Mm.
Och när jag hade tänkt klart så bad jag om skilsmässa, eller så tyckte jag att vi skulle separera. Och så gjorde vi det. Och då så flyttade jag till ett litet till en lägenhet i Bromma och renoverade den, flyttade in med mina barn och hade en fantastisk tid, tycker jag. Jag kunde ibland liksom sakna sammanhanget med familjen, men ändå så kände jag att jag hade fått ett nytt liv.
Mm.
Men samtidigt så gick min mamma och blev sjuk. Hon fick en hjärntumör, så att det blev ganska jobbigt i allt det här. Men jag hade en förstående arbetsgivare och när det hade gått kanske ett halvår så sa någon till mig att men Lena, nu börjar jag nätdejta.
Mm. Och så träffar du då Peter på en sån här dejtingsida.
Ja.
Och ni ses på en första dejt.
Ja.
Hur var den?
Jag kommer ihåg att det var min femte dejt på...
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som... Och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Jag skulle åka till Sandhamn med några kompisar bara några dagar efteråt. Och jag tänkte, jag tar väl den här sista dejten. Och så kom han fram, han haltade lite och var lite smal, lång, gråhårig och bruna ögon. Jag tänkte att men var ganska söt, men jag tyckte att han verkade lite tafatt, lite, det var någonting med honom som kändes lite annorlunda, men sen lite rolig, chåsfri, inte som vanliga andra killar jag brukade träffa.
Mm.
Och sen skildes vi åt och vi sa att men vi håller kontakten, och jag tänkte att nej, spelar liksom ingen roll om vi håller kontakten eller inte. Det,
det var inte så att du var så här golvad efter första
dejten? Nej, gud nej, det var jag inte. Men han började skicka sms, och till slut så hade jag gått med på att vi skulle ses dagen innan midsommarafton, för att jag skulle åka iväg till Sandhamn i 3 veckor efter att efter midsommar. Och så sågs vi, och han började prata om kärlek, känslor, och som fick mig att, jag vet inte, jag fick sånt förtroende för honom, för att han kändes som absolut inte som andra killar jag hade träffat. Och på något sätt så blev jag förälskad där och då, den där kvällen. Och men jag vet att jag tänkte hela tiden, är det här en man? Alltså han, det, med, ja, det här inte riktigt så manlig som jag hade andra män. Jag tyckte han, nej men vek, lite som en pojke.
Mm. Men ändå, där och då blev det ändå tagen med storm. På något
han var
sätt.
Lite rolig och så. Så tänkte jag att, nej men Lena, lägg bort med de där misstankarna. Du tycker nog att han är annorlunda för att han är så annorlunda Lasse som jag hade varit gift med. Som är, alltså han är mer redig. Liksom, man känner sig trygg när man är med Lasse. Mm. Man vet att det här är en kille att hålla i handen. Och jag är en person själv som inte, jag klarar mig ganska bra själv, så att jag behöver inte en man som jag kan hålla i handen så, utan men jag vet att jag reflekterade över det, men så tänkte jag, Lena, nej, nu ska du bara glid med, det här är en kille som kan liksom öppna upp andra sidor hos dig.
Mm.
Så det här, det är bara att du är liksom ovan vid den här typen av killar. Så att jag, sen blev det vi.
Så det var ni efter andra dejten?
Ja, det kan man nog säga. Då skrev vi till varandra flera gånger om dagen. Han åkte iväg till Spanien, jag åkte iväg till Sandhamn. Så vi höll kontakten hela tiden. Han kom och hälsade på Sandhamn.
Mm.
Han och 2 kompisar seglade förbi.
Mm. Ja, för ni blev ju liksom så här dödskär i varandra.
Ja.
Och du beskriver bland annat i boken att så här, det nästan gjorde ont i kroppen.
Ja.
Alltså när du var med honom. Men var det här nya känslor för dig?
Jag har ju känt så förut, men det var så, Jag tror att det var så starkt, extra starkt i och med att det hade varit ganska kärlekslöst mellan mig och min förra man så länge. Så då blev det en sån kontrast att what? Gud vad det här kändes i hela kroppen. Så det blev, så jag blev så lycklig över att herregud, känna så här, jag har två barn, jag behöver, wow. Jag behöver inte bilda familj igen. Jag kan bara vara lycklig och med den här nya kärleken. Så tänkte jag. Och bara, herregud, det blir en sommarromans, tänkte jag. Jag tänkte inte att vi skulle leva resten av vårt liv ihop, utan det var mer bara, men jag blev så otroligt förälskad. Så det nästan, det gjorde ont i, men på ett positivt
sätt. Ja, man kan verkligen, alltså man kan relatera till det om man har varit så här riktigt riktigt kär och den där känslan. Men jag tänker mig, alltså var det efterlängtat för dig då kanske?
Att bli så där
kär.
Ja, det var det nog. Jag kunde nog typ på tjejmiddagar så pratade vi om gud vad mysigt att bli så där förälskad så att det känns i hela kroppen att det bara pulserar kärlek. Det här, så att jag tänkte att det här är ju precis det som vi har pratat om. Det här är så starkt och stort.
Men förutom att du var mitt uppe i den här nya förälskelsen då, så hur mådde du, alltså vad var du i livet där och då?
Jag mådde ju bra. Det svåra var väl att min mamma låg på sjukhus då och jag hade den sorgen, men på något sätt så hjälpte mig att komma över den värsta sorgen, för då jag tänkte på något sätt att när jag hade skilt mig från Lasse, fast det var ett eget val, så är det ju ändå, han stod ju mig väldigt väldigt nära, och så min mamma som jag har känt hela livet, och sen att ha barnen varannan vecka, det kan bli väldigt ensamt helt plötsligt, allting rycks undan. Då kom ju Peter där och var en fylld varenda por i kroppen med någonting annat, så att det var lite som lättare att komma över min mammas sjukdom då, när han fanns där.
Jo, men det förstår man, alltså när man liksom, alltså om man får någonting annat att fokusera på i sådana stunder, alltså det är ju en sån extrem lättnad, tänker jag. Men vi slogs liksom av i boken att så här, oj, det här måste vara en chock för dig, första gången som Peter ändå blir väldigt sur på dig när ni står utanför ditt jobb och hånglar. Berätta om vad händer då.
Då vi har vaknat upp hos honom i Huddinge, och då har vi gått till pendeltåget, och vi har gått sådär när man är förälskad, man kan inte gå rakt fram för man vänder sig om och kysser varandra, man bara skrattar, och det är sån här härlig augusti morgon
som man bara ser på film.
Ja, värmen har dröjt sig kvar, men det är ändå, det är en sån där underbar morgon, och vi sätter oss på pendeltåget och båda två känner väl att nej men gud, vi måste skilja snart, och snart är vi framme vid T-centralen, det här går inte. Och så säger Peter, ja men jag följer med dig, och sen går jag tillbaka till T-centralen och åker den där stationen som är kvar, och så går vi längs Sveavägen och vi fortsätter den här kärlekspromenaden som bara är helt fantastisk, och sen när vi ska skiljas åt, alltså då börjar vi hångla, och jag ser i getögat kollegorna komma förbi, och jag säger till honom att gud, alltså, kan vi inte gå bort lite här och säga hej då, för att det här blir lite för mycket för mig att stå klockan 8 på morgonen när mina kollegor kommer förbi. Och då märker jag hur han stelnar till och går iväg, och jag går efter, och sen så frågar jag vad är det? Är ingenting. Och sen så är det, hela den här förtrollningen är bara bruten, och så säger han, skäms du för mig? Nej, jag skäms verkligen inte för dig, men det känns jättekonstigt att bara stå och äta upp varandra utanför porten. Det är klart att jag vill visa öppet vår kärlek, det är inte så, men det här, det spelar väl ingen roll vad vi säger hej då till varandra, om det är där utanför eller här. Och då bara går han. Jag är tvungen att gå tillbaka, och då börjar den här processen, den här normaliseringsprocessen som är så förödande, för att då hade jag lyssnat till mitt förstånd som sa, men han är ju barnslig, han respekterar ju inte mina tankar och känslor, han är lättstött, han är ju knasig. Men istället på vägen upp så tänker jag, ja men gud, han är så känslig. Mm. Och det är ju bara för att han tycker om mig så mycket, ja, som han blir så här ledsen. Gud, vilken gullig kille.
Ja. Mm. Oh.
Och det är när man tänker så, alltså man gör, begår sitt första misstag. Mm. När man börjar, när man bara sväper bort sina magkänslor om att det här är inte normalt att en person i vuxen ålder agerar på det här sättet. Nej,
så du hade ändå redan då magkänslor som sa att det där var inte helt normalt. Ja. Liksom. Mm. Men alltså, hur skulle du säga att Peter målade upp sig själv? Vem var han liksom, om han fick berätta?
Han hade svaret på vad den här riktiga, stora, sanna kärleken var.
Mm.
Han var öppen, han var ärlig, han var en person som var enkel och chosfri. De här vokabulären kanske han inte använde själv, men han pratade om sig själv och vikten av det här, som om att han hade svaret på det. Och han berättade gärna om att, för han hade varit skild längre och levt i en, han hade haft några relationer innan och speciellt en lite längre, och där hade han ju verkligen tagit reda på vad kärlek var, så han hade ju svaret på hur man skulle leva i en kärleksfull relation. Så att han, och jag trodde på honom. Mm. För han var så övertygande i det här.
Men som sagt så hade du ju två barn när du träffade Peter. Mm. Och han hade också två barn sen innan.
Mm.
Men var han mån om att ni liksom skulle bli en stor familj? Alltså var han mån om att lära känna dina barn?
Nej, snarare tvärtom.
Mm.
Han, och där kom också en sån där, jag tyckte det var så underligt, för att då när han träffade mina barn första gången så, och de var mycket yngre, och två killar som är ganska, de pratar mycket, de är ganska livliga. Hans barn var 5 och 4 år äldre och lite lugnare. Men han sa att det var, började prata om att det var fel på mina barn. Och sen först så när han bjöd hem oss en gång, första gången, så han pratade inte med våra, med mina barn. Han, vid matbordet så skällde han ut min yngsta son som var 6 år då, för att han inte ville ha av maten. Och sen så skulle vi gå ut och spela boll, och då var det någonting som inte passade. Då bara lämnade han mig med sina barn också. Så jag stod ensam på en fotbollsplats med 4 barn. Och då tänkte jag, det är något, också något fel.
Mm.
Men då kom åter den där känslan över mig. Han är känslig. Han hade ju tänkt att det här skulle bli en jättemysig lunch.
Mm.
Men det var så konstigt, för att det här med familjer, han ville att vi skulle flytta ihop. Han började tjata om det efter 2 månader.
Mm.
Och jag försökte få honom att förstå att det här kan inte. Jag bodde i Bromma, han bodde i Huddinge då.
Mm.
Hur ska vi göra med skolorna och mina barns pappa bodde ju kvar i Huddinge, eller i Bromma, och hans fru bodde ju kvar i Huddinge. De skulle ju inte gå med på att vi bara flyttade. Vart skulle vi flytta? Skulle vi flytta in till stan då? Alltså det, och vi har ju känt varandra i 2 månader.
Mm.
Och sen tänkte jag också säga, men det vågade jag inte. Men du bryr ju inte om att lära känna mina barn. Varför vill du flytta ihop med dem då?
Mm.
Men det vågade jag inte fråga. Men han blev jättesur, och jag fick inte. Och då sa han att du förstår inte vad kärlek är. Du kommer aldrig kunna leva i en kärleksfull relation, Lena. Jag märker det på dig och ditt sätt att resonera kring det här med att flytta ihop.
Men när han blev så där sur och bara liksom gick, kunde du fråga då så här, oj, vad blev du sur över nu? Eller var det mer så här att du bara lät honom gå? Alltså, kunde du prata med honom och fråga varför han blev sur?
Ja, i början gjorde jag ju det. Då frågade jag, men varför blev du sur? Och då sa han kunde, de här personerna kan aldrig reda ut någonting. De vill aldrig svara på en fråga.
Nej.
Men då så sa han alltid, om du inte förstår det så jag förstår jag hur illa det är med dig. Eller så, om jag fortsatte att bli lite i, men vad menar du? Så sa han, nu är du otäck. Du är otäck nu, sluta, sluta. Annars går jag. Du är otäck.
Alltså, och han sa att du var otäck.
Ja, för att jag ifrågasatte hans sätt att han bara går och lämnar mig med 4 barn till exempel. Och så kunde han gå iväg, stänga in sig, försvinna, vara tyst i flera dagar.
Mm. Felet lades liksom alltid över på dig då. Hur mycket du än frågade så var det.
Och sen kunde han få vredesutbrott.
Men det kommer vi också komma in på. Men alltså, en bit in i den här relationen så börjar Peter påstå att han inte orkar med en omogen relation. Vad menade han liksom med det enligt honom då?
Det sa han aldrig. För att när jag frågar vad menar du med omogen relation, då säger jag, men det måste du fatta, annars är du omogen. Det var såna. Men så här i efterhand så har jag förstått att det är en omogen relation. Det för honom är en mogen relation att jag skulle ha släppt precis allting. Och det är det de gör, de skär av. Först så skar han av barnen, eller först det började med att han började skära av att jag träffade vänner. Sen skar han av barnen. Sen så fort om jag ville prata om någonting om jobbet så skar han av det. Han skar till och med av diskussionsämnen som inte handlade om oss. Vi ska bara prata om oss, sa han i början. Om jag ville ta upp politik eller någonting som hade hänt i omvärlden. Då tyckte han att jag... Han hade något uttryck att han sa att jag var inte tjatig, någonting i stil med det. Snicksnackade att jag...
Just det, speciellt när du hade druckit några glas vin, då blev du väldigt snicksnackig.
Då var jag hemsk.
Och
det har jag förstått på andra kvinnor, att om man, en kvinna som dricker vin blir lite frispråkig, kanske lite precis. Småflirtig på en fest eller ute. Så han kunde... Han tyckte jag var äcklig om jag drack vin. Han tyckte att jag betedde mig slampigt. Du flörtar. Du lägger dina one-liners. Så att det blev ju att jag höll mig otroligt på mattan. Och satt väldigt stilla och kollade vad han var. Men motsatsen gällde givetvis inte. Han kunde ju prata med hur mycket tjejer som helst. Han är ju en ganska flörtig person, eller väldigt flörtig skulle jag vilja säga.
Men de här orden så som äcklig och slampig, det sa han alltså till dig?
Nej, det använde han inte så ofta. Det kunde han göra någon gång, typ om vi hade varit på någon fest eller någonting. Men han använde, jag har förstått att andra män använde väldigt ofta sånt. Och de orden, han använde andra ord, att jag... Det här att jag var oförmögen till att ha en relation, att jag var det där, de typen av uttryck gjorde han mig väldigt ledsen med, att han tryckte ner mig i början. Sen blev det ju värre och värre när vi sen flyttade ihop, då kunde han ju...
För visst var det lite så med att han också typ försökte analysera hur din barndom hade varit, eller vad du hade haft för relationer tidigare. Alltså han försökte hitta anledningen till varför du inte kunde ha den här mogna relationen.
Exakt.
Alltså började du själv analysera då, alltså över hur du hade levt ditt liv för att på något sätt kunna typ tro honom?
Nej, det där hade jag redan kommit fram till. Jag berättade ju för honom att min mamma och pappa skildes. Min mamma ville skiljas när jag var typ 3 år och att min pappa var inte så kärleksfull, men han fanns ju som inte riktigt i mitt liv, och att det är klart att det kan sätta spår. Ja, det berättade jag, och det använde ju han hela tiden emot mig, att det måste ju vara
anledningen.
Och sen hade jag ju sagt att mitt och Lasses äktenskap då på slutet hade varit lite kärlekslöst, och det använde han också emot mig. Och sen att barnen var som de var, det var ju på grund av att Lasse hade gjort jobbat så mycket och gjort karriär, att de hade inte fått leva i en normal familj, mina barn. Så att det var fel, allt var fel.
Men fick du träffa vänner eller liksom så här?
Nej, jag berättade aldrig när jag träffade vänner, men i och med att vi hade barn varannan vecka så träffade jag ju vänner varannan vecka. Men aldrig när det var vår vecka, jag vågade inte ens säga, men jag vill bara vara hemma ikväll för att jag måste fixa lite grejer. Men utan jag var tvungen att vara med honom jämt. Och jag var så trött. Så att jag smög med kompisar när Och då, då hade ju mina kompisar också små barn. Så att jag träffade ju alltid kompisar med mina barn.
Gud. Mm. Men alltså, går du att beskriva på något sätt hur hans kontrollerande på olika sätt kunde göra sig uttryck? Alltså, går du att ta liksom vissa, så här, vissa exempel?
Det är ju det som är så... Alltså, hans kontrollerande... Kontroll är ju svartsjuka. Och han kunde säga till mig att jag var äcklig för att jag hade killar på Facebook till exempel. Mm.
För att du var vän då med...
Ja, och jag sa, men jag är ju vän med dig också. Jag ser ju, du har ju massa tjejkompisar som du interagerar med. Vad är skillnaden?
Mm.
Och då blev han ju skitarg. Och den gången kom jag ihåg då, när jag, för då var jag så säker på att då hade jag verkligen ett bevis så där att vi kan bara jämföra, vi har ungefär lika många vänner och det är liksom 50-50 på killar och tjejer. Mm. Så jag sa, men vad är skillnaden? Och då när jag provocerade honom mer än vad jag vågade, det var en morgon och då hade han flyttat in till Söder och då kom jag ihåg att han lyfte mig i min kappa så här bara, och så skakade han om mig och så sa han att jag skulle hålla käften för att ja. Men alltså, exempel på, det är så svårt att ge, för det här, det är ju det som är så pass jobbigt med psykisk misshandel, att det är ju så subtilt hela tiden, att det ligger i luften, att du är rädd för att du ser en min som han gör och då vet du att gud, nu kommer han vara sur, eller nu kommer han få aggressivt utbrott, nu kommer han börja kasta saker, och kontroll, alltså det blir, bara för det här att prata om barnen, om mina barn ringde så blev han sur när det inte var min barnvecka. Så att jag lärde mig att om barnen ringde mer än en gång, de ringde två gånger, då var det verkligen allvarligt. Då var jag tvungen att ta samtalet. Så att sådana saker, till exempel min telefon, om kompisar ringde så slog jag av telefonen och gick in på toaletten och smsade och sa att jag ringer senare. Och det var till och med så att om telefonen ringde så kände jag ett obehag över att han skulle bli misstänksam på vad den var. Så att jag hade nästan alltid telefonen på ljudlöst. Och det, jag vet inte om det är ett exempel på kontroll. Och
det tycker jag.
Och att när jag skulle på AV om när barnen sen blev större, för vi var ju tillsammans i omgångar. Vi var ju tillsammans i 4-5 gånger. Jag gjorde slut varenda gång för att han var likadan. Men då så kunde jag ju också gå ut på fredagar. Och då vet jag att jag ljög och sa att... Då bad jag mina vänner att vi skulle träffas tidigare. Och så tog jag en alkoholfri öl för att jag inte skulle lukta alkohol när jag... Och Peter sen skulle ses till exempel. Eller om jag tog ett glas så sa jag att vi hade firat av någon kompis på jobbet. Så jag luktade alkohol. Så jag började ju ljuga för att komma undan. Ja. Jag vet inte om det är kontroll.
Jo, men jag tänker så här, allting som handlar om att man anpassar sig efter att, ja, men som ditt fall då, Peter inte ska bli arg. Ja. Det är ju en typ av kontroll. Ja, jag tror inte att de här personerna, de är ju smartare än att de skulle sätta upp en regelbok. Och bara det här får du göra och det här får du inte göra. De straffar ju med att bli arga istället. Och det vill ju inte du såklart. Nej. Jag vet också att du skriver mycket i boken om att allt till slut handlade om att du bara skulle bevisa för honom att du tyckte om honom. Ja. För det var som att han liksom, det var det han skyllde hela tiden på att, men du tycker nog inte om mig tillräckligt mycket. Så att du fick liksom jobba heltid på ditt jobb och sen jobba heltid med att få honom att förstå att det var honom du ville vara med.
Men det kan jag ju säga, att det att bevisa för en sån här person att jag älskar dig, det är som att hälla vatten på en gås.
Ja.
Det går aldrig, för att de får aldrig nog, och det är det som är deras sjukdomsbild. Det är som att, det är bara ett stort svart hål som förblir svart. Och ju mer du ger, du märker ju inte hur mycket du börjar offra för att hela tiden försöka få honom att förstå att jag älskar dig eller jag tycker väldigt mycket om dig. Det är en omöjlig uppgift.
Mm.
Men ni var ändå tillsammans då i omgångar, som du säger, under 5 år.
Mm.
Och du var inne lite på det innan, men att du liksom ständigt brottades med förståndet och känslan. Ja. Alltså, kan du förklara det lite? Liksom? Alltså, var det någonting som var med dig hela tiden?
Ja, jag kommer ihåg första gången när jag berättade för en kompis att det är någonting som känns konstigt. Men alltså, samtidigt, jag tycker väldigt mycket om honom. Och då sa hon att jag skulle läsa en bok som heter, som handlade om energitjuvar.
Ja.
Och så läste jag den och så kände jag igen mig väldigt mycket i det här förhållandet. Och då när jag hade börjat läsa den här boken så började jag googla lite på destruktiva relationer. Och jag kände att, men herregud, jag är i en destruktiv relation. Mm. Och när man är i en sån här relation så börjar man, så börjar, först så tänker man att det är mig det är fel på. Ja, för de är så skickliga att få en att tro att det är mig det är fel på. Men då började jag, när jag läste de här böckerna så kände jag att, nej men gud, det är inte mig det är fel på, det är honom det är fel på.
Mm.
Men sen började den här kampen mellan känsla och förstånd. För jag började förstå, jag kunde ju rada upp alla saker som han gjorde som var fel. Men känslan av att det var ändå jag som inte visade honom tillräckligt mycket kärlek, att jag inte var tillräckligt mycket engagerad i relationen, att det kanske var fel på mina barn. Jag började ju se på dem att, men gud, de är ju vilda. De är ju jättevilda. Och de där två bråkade hela tiden, ungefär som jag brukar säga när man ser, det finns en figur där man ser, tittar man en sekund så ser man en vas, ser man en sekund så ser man två ansikten, och så var relationerna till hela tiden, nej men det är mig, nej det är, nej gud hjälp, det är mitt fel, nej det är hans fel. Men känslan är alltid, det tror jag är medbyggt, den är alltid så, den är så stark den här känslan, så den övervinner ju förståndet hela tiden, den vann alltid över förståndet. Men tack och lov så hade jag förståndet, annars hade jag nog brutits ner totalt, för den var ändå, hjälpte mig lite att komma upp liksom på banan igen. Och ändå att jag faktiskt inte, jag hade så pass mycket förstånd kvar att jag kunde prata med vänner om det här.
Ja,
och
det, för var, det gjorde du ändå.
Ja, det var det bästa.
Men vad sa de då? Alltså,
att lämna, att jag måste lämna. Och jag gick i terapi och hon träffade ju honom en gång, det står ju i boken. Hon kan ju inte vara helt ärlig, och hon kände ju honom inte så mycket mer än att hon hade träffat honom två gånger. Att, men hon sa att, att jag kommer gå under om jag är tillsammans med den där mannen. Och att jag faktiskt måste lämna, han är farlig, sa hon till mig vid ett tillfälle.
Ja, för han blev ju också vid några tillfällen väldigt hotfull och också fysisk mot dig. Alltså vad kände du då? Det är ju, alltså på något sätt är det ju så sjukt, men för man tänker liksom att den fysiska misshandeln är så mycket farligare än den psykiska, men det är ju lika mycket nedbrytande. Alltså, men vad kände du vid de tillfällena?
Att jag ville ha ett blåmärke. Och om jag kunde få ett blåmärke. Och det är av två anledningar. Det ena var att jag trodde att om jag hade fått ett blåmärke, då skulle förståndet få rätt.
Ja.
Men Lena, nu har du ett blåmärke som den mannen som säger att han älskar dig faktiskt har åsamkat dig. Och det har ingenting med kärlek att göra. Så nu kan du lämna. Nu måste du överge känslorna. Så det var... Det var därför jag ville ha ett blåmärke. För jag trodde inte på mig själv längre. Jag trodde inte att mitt förstånd, att jag hade rätt att tycka så här. Men jag tänkte ett blåmärke då kommer allting falla på plats. Men tyvärr så fick jag aldrig det där blåmärket.
Men trots allt som händer så köper ni en lägenhet ihop.
Ja.
Jag tror att när man lyssnar, om man liksom inte har varit i närheten av det här, så tror jag man kan tänka, varför då? Alltså, vad fick dig att vara kvar i den här relationen?
Då, den här gången när vi köpte lägenhet, då hade vi träffats återigen, och varje gång vi blev tillsammans, jag hade inte svarat på sms, jag hade inte tagit några kontakter, utan jag tänkte, nu är Peter borta i mitt liv, så nu ska jag så att jag höll mig väldigt, väldigt bra ifrån honom. Men sen träffades vi ute på krogen, och då var vi båda två, kanske hade druckit lite, och då började vi prata igen, och sen visade ju han sig på den där fantastiska, den sidan som jag hade blivit förälskad i. Och då tänkte jag att, nej, men nu kanske han har förstått, fast då var det nog tredje gången vi var tillsammans. Och då sa vi båda två att nu gör vi någonting på riktigt, verkligen, för att manifestera att det är du och jag.
Mm.
Men mitt förstånd sa bara, Lena, gör det inte. Men så bara, nej, nu, jag ger en chans. Och så tänkte jag att om jag köper en lägenhet tillsammans med Peter så kommer han ha kontroll över mig 24/7. Bara en sån tanke. Och han kommer förstå hur mycket jag älskar honom. Och då kommer han bli snäll. Men bara att tänka så är ju så galet. Men vi gjorde det. Och vi renoverade en lägenhet på Kungsholmen. Och jag kan ju bara säga att då eskalerade helvetet. När han hade mig liksom fast 24 timmar om dygnet.
Mm. Men vet att vi hörde dig i en annan intervju och så använde du uttrycket passionsmissbruk. Mm. Kan du utveckla det lite? Vi tyckte det kändes så talande i liksom det här sammanhanget.
Nej, jag tror att passionsmissbruk är det här, det är som alla andra missbruk. Mm. Att det finns en, det är samma utan att vara hjärnforskare, men det på något sätt så aktiveras samma liksom del i hjärnan av den här enorma kraften i passion. Så att du blir hög på passionen. Mm. Och sen gör du allt för att få tillbaka den här känslan av när det är så där riktigt, riktigt jävla bra.
Mm.
När vi tittar varandra djupt i ögonen och säger att vi älskar varandra och det är så underbart. Då tror ju du, precis som en narkoman, att så här kommer livet vara för evigt, för alltid. Men precis som hos en narkoman så kommer en avtändning och då börjar ett nytt helvete.
Mm.
Och det som gör att man blir fast i det här har jag lärt mig på senare tid. Det är som spelbolag använder mot spelmissbrukare. Och det kallas för intermittent förstärkning. Och då, om vinsten är den här passionstoppen. Så om du, de här förövarna då, de ser till att de belönar dig med den här fantastiska gensvaret. Men sen blir de snabbt sura igen. Och då gör du allt för att få tillbaka det här. Mm. Precis som en spelmissbrukare. Du får högsta vinsten.
Mm.
Sen börjar du dra igen. Ingen vinst, du drar igen. Så får du vinst fjärde gången. Och sen börjar du dra igen. Och sen kanske du drar 10 gånger innan du får vinst. Och sen kan du dra 50 gånger. Mm. Sen kan du dra i den där armen i stort sett hur många gånger som helst. För att det har satt sig i hjärnan. Den där känslan av hur skönt det var när det skramlade pengar.
Mm.
Och det är samma sak med den här typen av kärleksmissbruk. Att det bara, den här, hur skönt det var när det var så där mysigt. Så att du kämpar och kämpar och kämpar för att han ska bli så där.
Mm.
När det var så där jävla bra.
Mm.
Och så bara kämpar och kämpar och kämpar. Och han, den här personen, han bara delar ut det någon gång kanske.
Mm.
Vinsten. Mm.
Ja, för blev vinsten, det var precis som ett spelbolag, att den här vinsten kom mer sällan.
Ja. Ja,
eller krävdes det mer från dig?
Jag vet inte, den inte mer sällan, men den kom väldigt, det var väldigt ojämnt när den kom. Det var fanns inget mönster i det här. Helt plötsligt så kunde han bara bli så där fantastiskt mysig.
Mm.
Och bara, åh. Och så försökte jag då notera vad hade jag gjort innan för att han skulle bli så glad.
Ja, såklart. Ja.
Och sen på samma sätt när han blev arg, vad har jag gjort eller inte gjort för att han ska bli så här arg? Så jag hade ju huvudet fullt av små, men jag gjorde ju så förra gången och då hände ju inte det här.
Mm.
Men saker jag inte skulle göra, jag hade ju hela hyllan var ju nästan full av saker jag absolut inte skulle göra.
Mm.
Mm.
Det fanns inte så mycket rätt kvar att göra liksom, till slut.
Men jag tänker, alltså, när är liksom första gången som du ändå tänker att du är utsatt för en psykisk misshandel?
Det var nog efter att jag hade varit tillsammans med honom ett år kanske.
Ja, det var ändå så tidigt. Ja,
men samtidigt så ja, nu när jag är känslomässigt fri och har skrivit boken, för det var då först då jag förstod att, men Lena, det är inte du som är galen. Då såg jag ju allt nerpräntat. Hur konstigt det var. Alla anteckningar som jag föste ihop i en bok.
Ja.
Men då hela tiden så, nej, det är nog du som orsakar det här. Och i och med att han kan vara så vek. Han kan verkligen vara så här, som en liten Och jag som är ganska bestämd och
pondus
liksom. Och kaxig och tänkte ja, det är nog jag som skrämmer honom till det här.
Ja,
och sen så hade jag tjänade mer, jag hade högre utbildning, jag hade levt ett helt annat liv.
Mm.
Och det i början, det var det som i början fick mig att tänka att han är osäker, för att det är ju en man som ska vara så, tjäna mer, ha liksom högre utbildning och allt det där hade jag, och det förstärkte bilden av att han kanske är rädd för mig, plus att jag är så liksom duglig.
Mm.
Men det var ju inte så, för att jag fick möjlighet att prata med hans förra fru, som han har barnen med i alla fall, och hon berättade ju hur hemskt han hade varit.
Oh.
Och vi är diametraler, alltså vi är så olika.
Ja. Raka motsatsen.
Till mig, ja. Men hon har precis som han. Hon tjänade mindre än vad han gjorde. Hon hade lägre utbildning än vad han hade. Så att där var det ju precis som det brukar vara. Den klassiska mannen och kvinnan.
Mm.
Men ändå, det spelar ingen roll.
Nej.
Vem, utan han hade ju varit lika jävlig mot barnens mamma. Som,
ja.
Och även den kvinnan jag fick prata med som han var tillsammans med innan mig.
Mm. Alltså du har liksom haft kontakt med dem?
Ja, det har varit så mycket slump, de här två kvinnorna som... för när jag bestämde mig för att göra slut med honom när vi bodde ihop. För då, jag hade lovat min ena son det.
Okej.
Okay. Då fyllde jag år och då grattade hon mig på Facebook. Och jag förstod inte vem det var först. Men så såg jag, gud, det är hon.
Aha.
Så jag skrev tillbaka till henne och sen sa jag, vill du träffa mig? Och så sågs vi på ett café och då kom jag ihåg att allt vi pratade om, så sa hon, så tittade hon med ögonen och så sa hon så här, Lena, jag hatar honom, sa hon. Det är liksom de orden jag kommer ihåg. Och sen den andra kvinnan hade jag hört talas om, men då var det så att vi har en gemensam kompis. Och då hade hon varit på middag i Sälen. De hade åkt skidor ett gäng tjejer. Och hon hade ju ingen aning om att hon hade varit tillsammans med Peter, den här tjejen.
Men
hon började prata om honom, precis som jag hade pratat om honom. Och så frågade hon, heter han möjligtvis?
Oh my god, jag bara ryser.
Oh my god.
Hon kände igen allting. Liksom.
Så hon bara skickade ett sms. Jag sitter med babababab.
Oh my god.
Så jag tänkte, jag måste ta. Men då skämdes jag lite för att ta kontakt med henne.
Ja.
Men sen tänkte jag, what?
Det är inget att skämmas över. Nej.
Så då skrev jag till henne att, hej, jag har förstått att vill du träffa mig?
Mm.
Och så gjorde vi det. Och sen pratades vi i telefonen och hon sa exakt samma saker.
Mm.
Och då, det var så skönt. Så det faktiskt kan jag säga ett tips till många, att leta reda på ex.
Ja.
Och för att det är, du vet, du förstår att du inte är ensam.
Mm.
Och då lägger du en pusselbit till att det är inte dig det är fel på.
Precis.
Men jag tänkte med, alltså detta pratade vi mycket om under liksom relationen. Levde du liksom i ständig rädsla för Peter? Alltså var du rädd för honom?
Jag var inte rädd för att bli slagen, men jag var hela tiden rädd för att han skulle bli arg, sur eller straffa mig med att inte höra av sig, med att bara försvinna, gå iväg. Det var jag ständigt rädd för, att han skulle, ja, att han, jag kunde vara rädd när han blev så där arg att han skulle slå mig. Och att han skulle förstöra, han kunde, om vi hade, det var väldigt vanligt om vi hade peggat upp för en sån här supermysig fredagsmiddag med vin och vi hade lagat mat och vi hade verkligen ansträngt oss.
Ah.
Det var mer en regel än ett undantag till slut att han förstörde den här kvällen med någonting. Han kunde hitta på någonting och så bara slängde han iväg grejerna och så gick han och la sig i sovrummet och stängde dörren. Eller rusade ut. Och då var jag ju hela tiden rädd att förstör inte den här fredagen. Och, och då blev du sådär extremt servil och, och kärleksfull. Och bara
för att, var till lag.
Till lag för att han inte skulle förstöra en fredag till.
Ja. Men du nämnde här att du hade lovat din ena son att du skulle lämna honom. Alltså hur mycket tror du att dina barn förstod hela situationen och liksom vad tyckte de om Peter och allting liksom?
De tyckte han var hemsk.
Mm.
Men tack och lov så var det ju först då varannan vecka hos när vi levde de första två åren ihop, ja. Jag och Peter. Och sen så bodde vi ihop, han bodde hos mig full tid i 3 månader. Och det var då jag nog någonstans förstod, för han fick sitt radhus sålt före mig, att det här kommer aldrig gå. Men nej. Jag gav ändå inte upp, för jag tänkte, flyttar vi ihop och vi har ett gemensamt boende så kommer det bli bra. Men han blev inte bättre med barnen, snarare tvärtom. Och mina barn, de bara skakade på huvudet. Alltså de grät, de tyckte han var otäckt, de var rädda för honom.
Men hur kändes det för dig?
Min magesäck var så här liten när mina barn var hemma hos mig eller hos oss. Och jag gick omkring som på äggskal, och jag ville ju skydda barnen hela tiden. Jag kunde inte säga till dem att bara vara tysta för att inte störa Peter. Men sen löste det sig ganska bra, för att så fort barnen kom hem på måndagen, ojämna veckor, då om vi satt åt så tog Peter maten, åt jättesnabbt, sen stängde han in sig i sovrummet, så han träffade aldrig barnen. Så jag och barnen fick leva ett eget liv i lägenheten.
Som han också bodde i då.
Men du nämnde ju det att du lämnade honom då till slut efter 5 år.
Ja, men det var det var inte 5 år, det var 5 år sammanlagt. Aha. Sammanlagt kände vi varandra i 10 år.
Oj, gud. Men alltså hur skulle du liksom beskriva det att lämna?
Alltså kände du så här, nu lämnar jag faktiskt för absolut sista gången, nu är det liksom klart?
Att lämna, för att det är ju, lär man sig, det var ju det som var kärnan till så mycket, att säga Peter, jag vill bara vara hemma ikväll. Då har jag ju ratat honom. Att säga att Peter, inte ikväll, jag är lite trött, jag vill inte ha sex. Och att säga, och för då blev jag ju bestraffad om jag inte ville ha sex med honom. Att då säga, Peter, jag vill inte ha dig, jag vill inte leva upp med dig längre. Det var så jobbigt. Så jag hade ju kunnat göra vad som helst för att någon annan skulle säga det. Men jag måste göra det själv. Men det var 2 saker. Det var framförallt barnen. Jag kunde inte utsätta dem för det här längre. Och sen var det att jag höll på att gå sönder i underlivet. Därför att när vi hade levt varannan vecka så var det ju att jag fick vila varannan vecka. Men Peter skulle ha sex absolut minst en gång om dagen. På helgerna kunde det vara 3 gånger om dagen. Och jag fick svamp ibland, jag fick urinvägsinfektion, så att jag fick ju aldrig läka, så att jag fick sätta upp piller, och jag var tvungen att alltid låtsas som att jag njöt av det. Och det kände jag, att jag kan inte leva så här. Det går inte. Och på mitt jobb, jag höll på att gå sönder. Jag kände att nej, Milena, nu går inte det här. Och sen hade han ju, och höll jag på att tappa bort mig. Jag kommer ihåg när vi höll på att renovera, så kunde han tala om för mig om jag skulle byta någonting eller till någon annan produkt. Så jag är normalbegåvad och har liksom tillräckligt gammal för att veta hur man byter, hur man pratar med en säljare eller en hantverkare. Men han kunde säga till mig att jag skulle först göra det, sen skulle jag göra det och så tar du kontakt med den. Och så gör du så där som jag säger, kunde han sluta med. Och jag hade ju inte hört någonting, för att jag hade tänkt, varför? Jag vill ju ringa först A och sen gå till B. Men så kom jag till jobbet, så tog jag upp den här fakturan eller vad det nu var, och så tänkte jag, men gud, vad han hade sagt att jag skulle göra. Jag hade helt tappat bort mig själv. Och så tvingades jag ju göra som jag själv trodde, eller tyckte var bäst, för att jag hade ju glömt bort vad han sa. Men då var jag så livrädd att han skulle förhöra mig. Jag tog då kontakt med den. Plus att en morgon så hade vi haft det så där mysigt, du vet, passionsmissbruket fick så här full injektion. Och vi gick upp tillsammans, han duschade före mig, gjorde ordning lite frukost, jag gjorde ordning frukost, och sen så såg jag honom i götögat när jag stod i köket med en sån här smoothie som jag hade rört ihop, Och så tänkte jag, åh, nu kommer han bara krama om mig bakifrån. Och så kommer vi stå där tills vi säger, åh gud, nu måste vi skiljas, vad jobbigt. Mm, vi syns ikväll, du vet det här. Så att vi, nej, du får gå först, nej, jag går först. Ja. Så här lite. Men det hade inte han alls för avsikt att göra. Utan han tog tag i min arm och så vände han mig om. Och så pekade han på vår vattenkokare som hade stått fram under natten. Och så skrek han att den där har stått fram hela natten. Vi har pratat om att det ska vara tomt här. Och jag sa det att ja, men det gör jag ju alltid. Jag tar te typ vid 9 och sen så tar jag te på morgonen och sen ställer jag in den under dagen.
Mm.
Vad är skillnaden liksom, från förr? Och sen bara, du ska göra som jag säger, alltså, och som vi har kommit överens om. Det går inte att lita på dig, du ljuger. Det var hans ramsa, att jag inte gick att lita på mig.
Mm.
Och jag slängde mig fram och tillbaka så att den här innehållet på tallriken där jag hade hällt upp min smoothie, den färgade diskbänken rosa. Och då bestämde jag mig för att glöm aldrig den där bilden.
Nej.
För att då, det är ett bevis på att han har ruskat om dig. Och då så bestämde jag mig för att nu så säger du till Peter att nu flyttar jag härifrån. Nu säljer vi lägenheten. Och jag gjorde det. Och ja, tack och lov.
Hur reagerade han då?
Han blev arg, men sen började han på en gång sätta igång och leta efter lägenheten själv. Och sen fick jag sköta allting. Och han försökte stoppa det med att säga att jag säljer inte under det här priset. Han tyckte inte vi skulle sälja den. Och han tänkte inte skriva på några säljavtal.
Mm. Han försökte göra det jobbigare. Liksom.
Ja.
Men efter att då ha levt med det här i men egentligen då 10 år ju. Alltså hur blev livet efteråt?
Saken är den att efter att vi hade sålt lägenheten så gick det 3,5 år. Jag hade börjat skriva boken då. Då träffades vi igen på Strandvägen 1 och inledde ett förhållande igen. Men då kände jag att mina vänner sa att du är inte klok, Lena. Och jag sa, jag är inte klok. Jag berättade för mina barn och de sa, mamma, är du så svag?
Ja.
Jag vet inte vad det var som fick mig att göra det, men det är ju hur starkt det här är. Men då kände jag för första gången att känslorna var borta. De var inte alls lika starka.
Okej.
Men vi var tillsammans i ungefär ett år innan jag... Då hade han innan hotat med att slå mig när jag... Det var en morgon. Jag hade bara ifrågasatt varför han inte trodde på mig. När jag sa att, för han kunde inte få följa med till Almedalen.
Mm.
Okay.
Men då hade han på morgonen väckt mig vid 5:30. Och sen när vi diskuterade så hade han sagt att när inte jag gav med mig, jag slår dig om du upprepar det där, jag slår dig om du säger det där en gång till. Men sen löste det sig och vi blev vänner. Men sen kom det en kväll när vi hade haft det trevligt och han håller på att spela musik på någon iPad och sen råkade jag säga fel sak. Då dukar han undan allting och går in och lägger sig. Då tar jag mina saker, ringer en kompis som bor på Söder och cyklar iväg och då vet jag det här är sista jävla gången jag ser den där människan.
Ja.
Då var känslorna borta och då var det så lätt att bara gå.
Mm.
Och det var så jävla skönt. Men jag ryser själv den där känslan när jag stänger dörren och tänker det är sista gången nu.
Ja. När man bara känner det i varje del av kroppen.
Men jag tycker så här, då sa du så här, då får du vara känslan borta. Kände du hat då mot honom?
Oh ja. Jag känner fortfarande ett hat mot honom.
Mm.
Och hatet ligger inte egentligen i att han har gjort mig illa, men det har han ju. Hatet ligger i att han har fått mig att tro att allt det här beror på mig, att det var jag som inte kunde leva en kärleksfull relation, det var mig det var fel på, att jag gjorde fel, att jag ljög, att jag får mig osanning, att jag inte kunde leva, att det var fel på mina barn, att de var galna, att allting med mig var liksom galet, hur han har lekt mig med mig.
Mm. Under så jäkla lång tid.
Och manipulerat mig. Där ligger hatet. Mm. Att han har fått mig att...
Men liksom kom typ självförtroendet och självkänslan tillbaka där samma kväll som du stängde dörren och cyklade och tänkte aldrig mer? Eller hur bygger man liksom upp sin självkänsla igen? Alltså hur vågar man ens lita på en annan människa igen, tänker jag. Det känns som att jag hade haft jättesvårt att så här, kan det liksom bli så att man ibland kanske blir så här, alltså cyniskt, så kanske så här ser tecken hos folk som egentligen inte alls är tecken på att det är någon som vill något dåligt, men man är så rädd att hamna där igen på något sätt.
Absolut, det finns, det märker jag.
Ja.
När jag träffar en annan man så känner jag att oj, det där är ett tecken på det där är ett tecken på det. Så att det är nästan så att jag har lite kontrollfrågor, tror jag, när jag, för att se om det här är en sån person.
Ja, men det är ju fullt förståeligt.
Ja, det är inte konstigt alls.
Det, men jag kommer ihåg att jag var jätteglad när jag hade gjort det. Det var så underbart. Och sen dagen efter så ringer han, och jag vill inte svara, så ringer han igen. Och då ska jag ju prata med honom och säga att nej, det är slut. Och han vill förklara, och jag säger det spelar ingen roll, det är slut nu. Och sen att jag säger att jag ska hämta mina grejer, och så gör jag det, eller ska jag göra det på söndagen. Men lördagen, då kommer en sån fruktansvärd ångest för vad jag har gjort, och jag tänker, tänk om det är ändå jag som har varit elak eller dum. Men sen på söndagen när jag har hämtat mina grejer, så bara, nej men fy fan vad skönt. Alltså det är så skönt. Och sen åker jag iväg till Almedalen, och då är allting borta. Då är jag bara glömt att jag var, alltså jag bara känner att åh, vad skönt. All ångest, och då märker jag att jag är känslomässigt fri, för att jag är bara, jag tänker inte på honom.
Nej.
Det är bara borta.
Mm.
För de andra gångerna jag har gjort slut så har jag tänkt på honom, och jag har, ja,
det
har
man romantiserar ju.
Ja, precis, saknaden
liksom. Men nu inte fanns inte ens en saknad.
Nej, fy fan.
Bara en glädje.
Ja.
Men efteråt har du fått höra att så här, men hur kunde du som är så stark och så här hamna, råka ut för det här? Vad tänker du kring det?
Ibland tror jag att det är starka kvinnor som råkar sämre illa ut, för att de, vi är så vana att ja, men det här klarar vi av. Det här klarar vi av. Vi knyter näven i byxfickan och så, och bara nej, det här är nog bara en liten kittling. Det här går över. Vi ska klara det här.
Och det är ju en så farlig fördom också, att så här, alltså det, om det liksom är den bilden så här, nej men det är ingen så liksom stark kvinna som råkar ut för det här, och så här, hur ska man då någonsin våga tala om vad man är utsatt för liksom.
Sen tror jag också att det finns, om man är stark som jag, så jag är liksom rådig, jag upplevs som stark, men sen så tror jag att det finns hos alla människor, när en person liksom träffar det innersta, alltså hjärtat, då det är så få gånger det sker, då är det svårt att veta, då sätts ju allt det här som jag är annars i van att använda, min logik, min erfarenhet, allt det sätts ur spel, så att jag har så lite att spela med. Och det är där jag tror nästan att alla människor kan råka illa ut, om den här, när kärleken kommer så plötsligt.
Man kan inte värja sig.
Den sårbarheten man hamnar i när man blir så sjukt kär är liksom, det finns inga murar runt det som skyddar en.
Nej.
På något sätt.
Sen vet inte jag om det är som skillnad med en super stabil person och en väldigt instabil person, att den som är superstabil kanske efter ett halvår hade sagt nej, nu får du gå, och stått ut med smärtan av det. Där kanske jag inte är super stabil. Jag kanske inte har fått med mig allt hemifrån, och att det gjorde att jag ändå lät honom vara så pass elak. Det enda jag kan känna, det var att jag orkade ändå bryta och vara ifrån honom ett halvår innan vi sågs igen, och jag svarade inte på hans sms, och jag var verkligen otroligt ståndaktig, för jag förstod att det var fel, men ja, jag lät mig ändå bli misshandlad.
Men Vad skulle du vilja säga om någon lyssnar på det här och kanske har känt igen sig i din story nu, men som kanske fortfarande lever i en sån här relation? Vad vill du säga till dem?
Stick. De blir aldrig bättre. Det säger alla terapeuter. Det finns inget botemedel. I sådana fall så måste de själva gå och förstå att det är någonting som är galet och själv söka upp en terapeut. Då finns det ju en möjlighet för dem att kanske ändra på sig. Men att du, det som jag trodde och det som alla kvinnor tror, kan jag säga med alls med liksom en fas, det är ju att vi tror att vi med kärlek ska få de här männen att känna sig trygga.
Mm.
Och jag trodde ju att om jag var till visade överdrivet känslosam mot Peter, så skulle han känna sig trygg. Och så trodde jag att trygghet per automatik då skulle leda till att han blev snäll. Men det är inte så.
Nej.
Du kan, din kärlek är den, det spelar ingen roll hur du är. Så att försök att nedmontera den här relationen så fort som möjligt. Och till du som precis har träffat en man som beter sig på det här sättet, gå innan du blir slagen, för att det börjar alltid med psykisk psykisk misshandel innan det blir fysisk misshandel. Lita på din magkänsla. Och sök upp en terapeut om du vill ha någon att prata med.
Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Glada, nyfikna människor. Mötet med människor. Samtalet.
Tack så jättemycket Lena för det här samtalet. Det är inspirerande på många sätt, men det väcker så mycket liksom känslor och tankar och
jag tror att förståelse. Vi kommer många genom det här.
Verkligen, tack så jättemycket.
Jag hoppas verkligen.
Ja, man blir ju både berörd, rädd men också stärkt. För liksom, det går att ta sig ur de här relationerna. Jag förstår ju att man i stunder kan känna att det känns helt, alltså det känns helt omöjligt. Och också som ju Lena också berättar om, som hon också gjorde, var just det här med att man lämnar men man går tillbaka.
Exakt.
Man liksom, man gör de här korta uppbrotten men så hittar man tillbaka till varandra, och då är ju alltid kärleken där.
Precis. Jag tänker också att en del som lever i destruktiva relationer där man liksom känner sig otrygg, man kanske känner att man liksom blir illa behandlad. Jag tänker att många kanske har ett försvar där man säger så här: han slår ju inte, men...
Ja, precis.
Men du, jag vet Sofia att du har liksom hittat några så här varningssignaler som man kan tänka på.
Ja, det finns en sida som heter varningstecken.n.nu som är en sajt som vänder sig till kvinnor som lever i verbal och psykisk misshandel. Där skriver de om ganska många liksom varningssignaler, så jag tänker bara att jag rabblar några av dem så kan ni själva gå in och läsa där. Men bland annat kan det vara att han talar om tidigare partners på ett nedlåtande sätt. Det kan vara att han sätter dig på en pedestal. Det vet jag ju också att Lena var inne på, just det här. Ingen kärlek har varit så blomstrande som den som du och jag har. Han beter sig respektlöst. Han får dig ofta att känna dig att du är liksom i en tacksamhetsskuld till honom. Att du liksom hela tiden måste gottgöra honom. Och han är kontrollerande och visar svartsjuka. Det är alltså några av varningssignalerna. Det finns väldigt många fler som ni kan läsa på sidan.
Precis.
Vi kan ju också länka den på vår Facebook-sida.
Ja, det kan vi göra. Och som sagt, om man lyssnar på det här och känner igen sig, så finns det omkring 200 kvinnor- och tjejjourer i Sverige. Och man kan hitta dem på unison.se. I akuta situationer så ringer man självklart polisen på 112, och sen så finns kvinnofridslinjen som ger stöd dygnet runt, och de finns på nummer 020 50 50 50. Jag tänkte också att vi ska nämna att Peter i intervjun heter egentligen något annat.
Yes, och jag känner mig så glad ändå och stolt över att vi gör den här serien, att ni är så många som vill lyssna på den och dela den vidare. Det är liksom, det är bara så här vi kan få ett stopp på kvinnohatet. Alltså vi måste lyssna på det här och på de här berättelserna.
Precis.
Och det är inte bara kvinnor som behöver höra
Nej.
Det här. Det är ju männen framförallt.
Verkligen. Så snälla, fortsätt tipsa om den här serien. Säg till kollegor, vänner och dela. Vi kan inte tacka er nog för att ni gör det.
Nej.
Men du Sofie, på tal om något helt annat.
Ja.
I helgen.
Yes.
Närmare bestämt nu på lördag den 9 november.
Ja.
Vad
då
händer då?
Ses vi på Allt för hälsan i Stockholm.
Ja.
Det är ju en mässa som vi har varit på tidigare.
Nej, jag vet.
Det är faktiskt en av de få mässor som jag känner att här känner jag en härlig stämning.
Ja, men det är bra. Alltså jag med.
Hela mässan är ju redan från den 8 till den 10 november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Vi är som sagt där på lördag mellan klockan 11.15 och 11.45 och pratar om vår bok Vi borde vara lyckliga. Känns så skönt att vi får vara liksom på en hälsomässa där psykisk ohälsa inkluderas.
Ja, vi kommer ju vara på en scen som heter Pratbubblan.
Yes.
Så att man inte missar oss. Pratbubblan 11.15 till 11.45 lördag 9 november. Vi ses på Allt för hälsan i helgen. Tack för den här veckan.
Och vi hörs som vanligt nästa vecka.